Har du sett John Travolta på filmfestivalen Cannes? Han har en helt ny stil. Stilen regissör.
Jag noterade att internet liksom tyckte att han såg helt chockerande ut.
Han ser lite utklädd ut. En liten basker, små runda glasögon och väldigt hårt färgat svart skägg.
Ja, skägget är ett problem. Men skägget tror jag att Travolta har haft i lite olika omgångar. Men jag tycker han såg schysst ut.
Mm. Han har ju då debuterat som regissör efter år och åter år av skådespeleri.
Ja.
Han har satt upp sin egen barnbok som film. Familjeäventyrsfilmen Propeller One Way Night Coach. Jag tycker det är alltid ett dåligt tecken när en väldigt rik människa får göra ett hjärtprojekt. Alltså, ja, det kanske borde få skräpa i byrålådan.
Ja, men den är väl utgiven ändå redan liksom.
Ja, men konstigt att John Travolta fick ut en barnbok. Det kan väl vem som helst som har lite clout göra. Eller? Det är lite som när hon tondöva operasångerskan Florence Foster Jenkins fick uppträda på olika operaställen i New York. Bara för att hon var så dålig. Alltså hon hade så mycket pengar och fick köpa sig till det.
Ja, jag tycker att det var inget problem med John Travolta stil. Jag tycker också att han satte den trovärdigt på ett sätt som får mig att misstänka att det egentligen så är John Travolta alltid har sett ut. Det är bara det att vi har sett honom på sätt. Eller liksom när det är liksom en smoking-tvång på typ Oscars eller whatevs. Liksom.
Han borde bara alltid sett ut som Ingmar Bergman.
Alltså basker och runda tonade glasögon. Alltså skägget har jag problem med, men kostymen satt som den skulle och så vidare.
Jag tänker att vi ändå ska höra när han själv beskriver hur det kommer sig att han har gjort den här kläd- och stilresan just nu.
I've been around for over 50 years doing movies, but I can't tell when I look back the difference between the events. And I said, I'm a director this time. You're an actor. Play the part of a director. Look like an old school director. So I looked up pictures, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, and the old school directors wore berets.
And
I said, and the glasses. And I thought, that's what I'm doing. I'm going to do an homage to being a director. So I'm going to play the part.
Han har ju inte fel.
Alltså jag tycker att vi ska trycka in honom i limousin, köra honom direkt till Konstbiennalen i Venedig. Det här är ett jättebra performance.
Ja, men jag tycker bara att jag vet att jag är otidsenlig här, men jag tycker precis som John Travolta att olika yrken kommer med olika klädkoder, olika krav. Jag tycker att det hedrar honom att han också går så pass långt tillbaka i tiden, på tiden när folk fortfarande kunde klä sig.
Jag ser fram emot min egen höststil. Jag ska vara regissör i sommar. Jag kommer komma tillbaka in utan basker och runda i glasögon.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3-klubben. En podd om det viktigaste från Kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Kristoffer Andersson. Kristoffer,
ja.
Välkommen till programmet.
Tack.
Vad händer?
Jag följer en herre på TikTok, eller det gör jag inte alls det, men han envisas med att dyka upp i mitt flöde som heter Stil över 40.
Är det du som ligger
Nej,
bakom?
Nej, det är verkligen inte jag som ligger bakom. Men han är väldigt engagerad i liksom klassisk herrstil. En regel han sätter upp. Han sätter upp många regler för hur killar över 40 inte får se ut. Och högst upp på hans lista är att man absolut inte får ha hoodie.
Aha, så nu sitter du här i en hoodie?
Ja.
Det är lite som Blondin Bella. Hennes nya content är bara att man visar typ, hur går man in i en bil på detta sätt?
Ja.
Hur gör man när man står själv på ett mingelparty och inte har någon att prata med?
Men det här har också föranlett till lite av en beef mellan en annan TikTokare, nämligen Gubbstil.
Ah.
Som med en fas hävdar att man absolut bör bära hoodie över 40 och gärna över 80 också. Jag köpte ju i och för sig mest en hoodie för att jag vet att min fru tycker att grå trasig hoodie är det absolut sexigaste man kan ha på sig.
Mm.
Men jag är då i alla fall Tim Gubbstil. Det var dit jag ville komma någonstans här.
Gubbstil med hoodie.
Mm. Och jag är en gubbe uppenbarligen.
Tänk att man är ung så kort, Kristoffer. Alla säger det till en. Man vill inte tro det. Sen så är det så. Sen så är man gammal resten av livet.
Vad pratar du om?
Ungdom.
Kom inte med det här igen nu. Du har ju liksom helt fel uppfattning om ungdomar.
Okay.
Alltså, du minns Bodil Malmstens text till ett blås för moster Lilly.
Nej.
Du vet ett blås för moster Lilly.
Nej.
Det är ju en begravningslåt då, som går ut på att moster Lilly så att säga var en tant med klös. Och därför ska man på hennes begravning ta ett blås för moster Lilly och ett stort glas rött. Det är liksom så man hedrar henne.
Är det så du hade velat?
Ja, men det finns en rad här som jag tror kan vara intressant för dig. Hon sa att hon var 42. Sånt ändrar man inte på. Meaning tyckte 72. Att hon var skitung.
Mm, just det.
Så jag vill inte höra dig, 30-something, sitta och gnälla på att livet är slut och att du är gammal.
Tack, Kristoffer. Det är skönt när du sätter saker i perspektiv. Mm.
Ruben Östlunds nya film blev ju då inte klar till årets filmfestival i Cannes. Som
tråkigt.
Pågår nu.
Ja,
men oroa dig inte. Istället, och nu citerar jag sajten Moviesign, överraskar Ruben Östlund med en film om Ruben Östlund.
Längtar.
Närmare bestämt Sigge Eklunds dokumentär om Ruben Östlund. Det var då ett pressmeddelande från Film i Väst. Du vet, den här stora regionala filmfonden som är med och finansierar mycket svensk film. Som verkade mest ha formulerat ett ragebait mot sådana som mig. Och det gick då ut på vad de skulle ha med sig till Cannes. Låt mig läsa lite här nu.
Gärna.
Film i Väst presenterar kommande samproduktioner på Cannes-festivalen. Nya efterlängtade Johan Falk-filmer. Sigge Eklund gör dokumentär om Ruben Östlund. Och Gustav Skarsgård regidebuterar i film om Ingmar Bergman.
Undrar vad han ska på sig. Alltså, kommer han också klä ut sig som John Travolta?
Det är så härligt. Hoppas. En grym korvfest också.
Ja, verkligen. Det är apropå nya tider som vi pratade om tidigare i veckan. Att det är verkligen bort med kvinnorna.
Ja, men det är i alla fall långt borta från Anna Serners dagar.
Jämställdhetsmål.
I svensk film.
Men det är intressant hur just film är, eftersom det är så fruktansvärt mycket pengar som står på spel. Går ju inte till kvinnor.
Det är sant. Ni kan ju inte hushålla med pengar.
Nej, men det är ett klassiskt exempel på sexism. Att man är så här, bara ja. En teaterproduktion, det kan de väl få hålla. Eller någon jävla bok kan kvinnor få skriva.
Ja,
men en film, vi pratar miljoner. Är du galen? Ska du ge till en kvinnlig regissör? Aldrig i livet.
Det går liksom inte. Men det spelar liksom inte så stor roll. Liksom. Jag tänkte i min fåniga, naiva enfald att kan vara en plats dit man skickade liksom autörerna.
Ja.
De särskilda begåvningarna.
Ja.
Inte självupptagna reklamare och Johan Falk.
Men jag har hört att alltså, det är så dyrt. Alltså, en cola kan kosta typ 100 spänn. Alltså, det är så dyrt i området. Så att om du måste gå på så gratis middagar, annars är du körd, för det är så jävla dyrt.
Ja.
Så att det är väl liksom de som har råd. Alltså de som redan har så mycket pengar. Det går inte för någon så liten upcoming cool regissör typ Julia Thelin eller vem fan.
Hur många läsk dricker Julia Thelin om dagen?
Det kan nog vara en hel del.
Kan man inte hålla sig bara, alltså, det kan pågå ändå inte i all evighet. Kan man inte bara hålla sig?
Man ska vara hungrig hela tiden. Alltså, du kan ju inte ta med dig hur mycket matlådor som helst.
Läsk inte mat, Nanna.
Ja, men det här är ju bara ett exempel. Det är bara ett exempel. Tänk då en liksom vanlig tallrik pommes
frites. En panini.
Det är så dyrt.
Vad kostar en panini?
Nej, jag måste höra av mig och fråga.
Sätt in Sigge Eklund. Någon som har råd att köpa en panini och en cola.
Han är den enda i Sverige som har råd. Det är han som får göra dokumentären. För att ingen annan kunde betala Cannes hutlösa priser. Apropå film, Kristoffer, så har jag sist i världen satt den sjuka 1800-talsporrfilmen. Du vet, den som släpptes i filmversion nu igen, men på tok för gamla porraktriser.
Jag kan trösta dig med att du är inte sist i världen.
Har du inte sett den?
Det finns en person kvar.
Som inte har sett den?
Jag.
Mot streamingtjänsten. Det är bara serien. Jag har sett Wuthering Heights, som då skrevs av Emily Bronte 1847. Okej, men innan jag berättar om den här sjuka filmupplevelsen som jag ömsom scrollade och ömsom runkade mig igenom, så tänkte jag att vi skulle prata lite om systrarna Bronte.
Mm.
Du känner till.
Jag känner till.
Den sjuka berättelsen om hur då de här tre systrarna satt på varsin kammare, skrev enskilt innan de fattade att alla delade den sjuka böjelsen skrivgäris. De alla satt där och hade liksom manus på sina kammare.
Det är ett härligt gäng.
Ja, verkligen. Okej, så då tog då byäldsten Charlotte Bronte och samlade deras diktare, så gav hon ut dem under manliga pseudonymer med alla med samma efternamn, Bell. Mm. Och utgivningen kostade typ 50 pund. Mm. Och på den tiden var det en förmögenhet och de sålde 2x. Mm. Så gick inte jättebra till att börja med.
Man får göra som Marcel Proust. Han gick och köpte sina ex själv.
Hur han det? Hur man köpte han då?
Det vet jag inte, men liksom för att få för statistiken lite. Så.
Gud, bra tips. Det är så här,
om Marcel Proust hade haft algoritmer, då hade ju liksom...
Han hade varit sån gangsterrappare som hade köpt Proust.
Verkligen.
Ja, men hela familjen var ju väldigt präglad av död. Först så dör mamman, Emily var 3 år och lämnar efter sig 6 barn. Mm. 2 äldre syskon, de dör i tuberkulos när de är 10 och 11. Och Emilys bror, han är konstnär, poet och liksom familjens stora kreativa hopp. Det lossnar liksom aldrig riktigt för honom. Och han är jättelänge olyckligt kär i frun i familjen där han är lärare. Mm. Han är liksom privatlärare i någon slags familj. Och sen så förlorar han jobbet på grund av den här kärleken till frun. Och då passar han på att gå ner sig riktigt ordentligt. Han tar alkohol, det är också en drog, men framförallt opium. Hur som helst så blir Emily väldigt förkyld på brons begravning. Mm. Och hon vägrar vård och fortsatte kräva att hon ska ta ut familjens hund och genomföra hennes husliga plikter. Mm. Så hon dör också, 30 år gammal. Året därpå då dör då lilla systern Ann, 29 år gammal. Mm. Och 6 år senare dör äldsta systern. Fan, vilken tur att man inte levde på 1800-talet.
Ja, det var...
Fattar du, vad hemskt.
Det var nog ännu värre tidigare århundraden.
Ja, för fan.
Men 1800-talet var inte kul. Mulet också, inbillade jag mig att det var.
Vadå, varför? För det bara känns så?
Nej, en känsla.
Trots då att ingen i familjen blir 40 så är de odödliga. Mm. Du känner till förliggar med mera.
Jo. Ja.
Och just,
jag känner till att de har en betydande plats i litteraturhistorien.
Ja, och just Wuthering Heights är ju då en episk och för sin tid väldigt märklig kärleksroman. Mm. Om då Mr. Lockwood, som i en storm tvingas övernatta på Wuthering Heights, och får du höra berättelsen om husets ägare Mr. Heathcliff och hans älskade framlidna Catherine. Mr. Heathcliff, han hittas då när han var ett föräldralöst barn på Liverpools gator. Och Catherines pappa är där på handelsresa och tar med Heathcliff hem för att uppfostra honom som sitt eget barn. Men Heathcliff är liksom mörk i huden och förvildad i sinnet och hatad av bland annat Catherines äldre bror. Och Catherine själv dras då med i Heathcliffs liksom vilda levande. Och de härjar runt som 2 illbattingar över heden och ställer till det. Men så en dag hamnar de hos de rika grannarna Linton. Och där blir då Catherine attackerad av deras vakthund. Och grannarna behandlar då Heathcliff när de hittar de här två. Mm. Som alla andra gör. Att de bara är så, dra din kos, din fattiga lilla fula pojke. Typ.
Det var en väldigt mild diss.
Stick åt helvete, brinn. Medan Catherine blir väldigt väl omhändertagen. Hon blir så väl omhändertagen att hon stannar i flera veckor för att liksom reparera sin fot. Men också för att de tycker hon behöver lite uppfostran. Hon behöver civiliseras, göras till en dam. Och en dam blir hon när hon då återvänder efter veckorna i familjen Lintons vård. Och är civiliserad. Mm-hmm. Och nu är även familjens äldste son intresserad av Catherine. Mm-hmm. Så vad gör hon? Ska hon följa sitt hjärta då? Vilket är Heathcliff. Det kan hon ju omöjligt göra, för det här är 1800-talet. Fram tills nu så handlar ju äktenskap om ekonomi, familjestatus, överlevnad. Absolut inte om kärlek, Kristoffer. Det är inte ens på tapeten. Utan du ska göra ett gott parti och du ska gifta dig för din familj och din säkerhet och liknande. Inte för att du är kär i någon jävla för detta gatupojke som bränner runt och ställer till det. Och den här nya filmen som verkligen är usel, alltså jag vill vara tydlig med det. Alla har haft rätt som har jätten låga pluppar.
Men du sa att det var en p-våffla.
Mm, det är det absolut. Det är då Jacob Elordi, säger man så, och Margot Robbie, det sexigaste Australien har att erbjuda. Mm. Som, de har liksom gjort om den här. Jag minns inte boken. Jag tog en läsa om den, men som en liksom lång typ sexiga, alltså jag minns inga onaniscener, jag minns inte BDSM, jag minns ingenting sånt.
De glömde den viktorianska eran här.
Vadå, vad tänker du?
Jag tänker att Storbritannien under 1800-talet var ett relativt kyskt samhälle. Men det är skönt att de liksom, har liksom städat bort liksom den latenta kåtheten och istället bara
explicit kåt.
Öppnat den på vid gaveln.
De knullar liksom varje ledig stund som finns i filmen. Mm. Alltså det är bara så här, ah, mer sex, mer sex, mer sex. Ah. Men trots det, alltså trots allt sex i filmen, så sätts ju en väldigt tydlig tråp gestaltas i Heathcliff-karaktären. Mm. Och det är ju både boken och filmen, tänker jag, oavsett. Alltså jag pratar alltså om det, alla som liksom har haft en period i sitt liv av en så ihålig Sex and the City-tillvaro där man har dejtat klet och pleti.
Vem pratar du om?
Nej, jag bara säger att alla de,
säg vem du pratar
till exempel, men även jag.
Den var aldrig ihålig. Den var värdefull och rik.
Okej, okay. Då har man ju dejtat minst en Heathcliff. Alltså det är en typ, det är en tråp, menar jag bara, som man känner till. Alltså den som liksom man kanske hade gift sig med om man hade följt sitt hjärta. Men för olika anledningar är det omöjligt. Det kan vara klass, det kan vara bara liksom praktiska saker som att någon är pundare eller har en osund relation till alkohol eller slår en, eller vad fan som helst. Det kan vara massa grejer, men för många kvinnor är ju det här ett större problem än för män idag. Alltså om man bara tar klassfrågan, så är ju, det pratas ju om att många framgångsrika kvinnor är singlar just för att de inte vill dejta neråt i klasshierarkin. Det kallas hypogamy.
Ni skulle stannat där ni var.
Ja, så hade det varit lättare att hitta en partner. Det hade vi, skulle vi verkligen gjort. Och det kanske, ja, det finns ju såklart kvinnor som bryter det här tabut. Britney Spears och Kevin Federline. Jag tänker att han kanske är hennes Mr. Heathcliff. Mm. Hon är liksom en världsartist. Men hon hittar den här barndomskärleken som hon går tillbaka till. En utifrån blick. Kanske skulle sagt så här, nej, du borde hitta Mr. Linton istället. Hitta någon som är trygg, stabil på ett ekonomiskt plan i samma läge som du själv eller över. Hon hade kunnat vara ihop med typ en ny Justin Timberlake eller... Alltså, men istället, Mr. Linton, hon väljer Heathcliff moment.
Hade hon det? Hon verkar ju vara en trasig själ. Liksom.
Det hör inte till. Men du förstår vad jag menar. Alltså att man går efter sin hjärtans längtan.
Justin Timberlake har insinuerat att Britney var lite för mycket för honom i alla fall.
Han har också insinuerat att hon var notoriskt otrogen, vilket verkar inte alls stämma.
Du vet varken du eller jag någonting om faktiskt.
Jag i alla fall hittat en nyhet som skulle kunna vara ett Heathcliff moment. Alltså du vet när man måste bara, man är så kåt eller kär eller tagen av den personen så man kan inget annat än att följa sitt hjärta, men man borde inte. Okej, nu ska du få höra här.
Ja, vem är det?
Vi ska höra ett klipp från Expressens Instagram.
En 55-årig man och en 60-årig kvinna misstänks ha hunnit med både att lära känna varandra och känna på varandra under en 7 timmar lång flygning mellan Panama och Argentina. Och de båda greps direkt efter landning på flygplatsen där mannens fru även ska ha väntat på honom. Det var när en äldre kvinna och hennes barnbarn såg misstänkta rörelser i sätena som kabinpersonalen larmades. Och de upptäckte då att mannen och kvinnan, som inte kände varandra sedan tidigare, var halvnakna och tydligen hade sex. De greps för oanständigt beteende, ett brott som vanligtvis straffas med böter enligt argentinska medier.
Så ett, så otroligt sydamerikanskt.
Varför?
Två, golare har inga polare.
Det är helt sjukt. Man sitter där med sitt barnbarn.
Det här var ju fucking business class.
Var det? Ja. Hur vet du det?
Därför att jag läste artikeln.
Men jag med, men den var på spanska. Jag kan inte fatta att det är spanska, är så bra.
Men så de hade gott om utrymme och en egen liten liksom... så här, sluta tjabba. Låt dem vara.
Ja. Framförallt så tycker jag att sluta tjabba jag som tar upp det här. Eller den första som skrev artikeln. Den första artikeln hänger de också ut med bilder. Det tycker jag är jävligt fint. Tänk om det här bara var så här. Hans fru stod och väntade på... flygplatsen. Ja. Och så träffar man då sin själsfrände.
Men vet inte vad han och hans fru var för relation?
Nej, det vet de inte. Men säg, bara föreställ dig bara den här svindlande höjder-scenariet. Mm. Hon träffar Mr. Heathcliff på planet bredvid sig.
Ja.
Och hon
blir förälskad.
Och hon kan inte, de vet, de är de här 7 timmarna vi har. Sen är det överfallet. Så måste jag tillbaka till Mr. Linton. Vad sa du?
Vet du hur tråkigt det är att flyga i 7 timmar?
De hade inte tråkigt i 7 timmar.
Nej. Ja. Men de kanske inte låg i 7 timmar ändå.
Jag hoppas det var mycket förspel för hennes skull. Jag bara tänker att jag hade velat se en filmatisering av den här flygningen istället för en filmatisering av... Jag hade velat se de två spela de här 55-åringarna.
Vet du vad? Jag ser framför mig att på en svensk teater inom kort så kommer Panama-flygningen sättas upp av en regissör som inte vet vad dramatik är, enligt Jonas Gardell.
En pjäs utan en dramatiker. Längtar. Då kan ju behålla samma titel, med tanke på hur högt upp de i luften med.
Fan att det, att det tog så jävla lång tid för dig att komma till den här helt bärande ordvitsen.
Jag vet. Jag är inte så bra på ordvitsar, men jag tror att det är för att jag är kvinna. Jag har haft för lite möjlighet att öva på mina pappaskämt. Okej, jag kallade igen. Sluta titta på mig sådär. Tack för idag, Kristoffer.
Tack, Nina.
Vi hörs nästa vecka.
Gör vi.
Vår producent, det är Mattias Valenius. Och vår tekniker, hon heter Astrid Ankerkrona. Och vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3.
Hej då.
Hej då.
En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.